Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hallå och välkommen till vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag heter Magnus Erlandsson och den här gången har jag träffat Dennis Hasselqvist som är professor i zoekologi vid Lunds universitet. Efter att ha följt en population trastsångare vid sjön Kvismaren i Närke i mer än 35 år upptäckte Dennis och hans forskarlag en sak som de inte alls hade intresserat sig för tidigare, som det ofta är en bra grundforskning. Plötsligt står man där med ett resultat man inte varit på jakt efter. De upptäckte nämligen att det fanns en koppling mellan längden på trastsångarens telomerer, som är själva ändsekvensen på kromosomen, och fåglarnas livslängd. Och att fåglar som visade sig hur pigga som helst under livet dog tidigare på grund av en smärre infektion de dragit på sig i unga år. Så frågan är, kan små infektioner, även då hos människan, långsamt nöta ner oss i det tysta? Och om vi får bukt med denna kromosomnedbrytning, kan man då öka människans livslängd radikalt? Trevlig lyssning! Ja, då rullar vi. Välkomna till podden Forskaren och jag. Och speciellt välkommen Dennis Hasselqvist.
Tack!
Du har ju många forskningsbollar i luften. Men jag tänkte då att vi till att börja med, så får vi se vart det här samtalet leder oss, vi ska fokusera på den här forskningen som har blivit lite omskriven och som det var det som gjorde att jag fick upp ögonen för dig, som handlar om hur infektioner, liksom smärre infektioner, eventuellt bidrar till att förkorta kromosomändarna i arvsmassan. Och det är det här som kallas telomerer. Eller hur? Och då hur de här infektionerna också riskerar att påverka individen längre fram i livet, och då i synnerhet livslängden. Och det är ju kanske därför det är bara min egen teori att det har fått så stor uppmärksamhet, för det går att koppla då till livslängd och människan och sådär.
Ja.
Stämmer det här som jag sa nu?
Ja, det kan man säga. Jag har ju då jobbat under många år med att titta på djurs, fåglars immunförsvarsresponser och sånt. En gång i tiden vill jag studerade för att få reda på varför vissa hannar blev valda av honor mer än andra hannar. Och då tänkte man sig att det kan bero på att de har vackra ornament eller bra sång. I den arten trastsångare som jag jobbade med, så såg vi att honorna föredrog hannar med stor sångrepertoarstorlek, variabel sång. Men vi kunde inte riktigt förstå vad det var som gjorde att de skulle välja hannar som sjöng bra. Vad fanns anledningen till det? Var de smartare? Och en av idéerna var då att de kanske hade bättre immunförsvar. Och då började jag jobba med immunförsvaret hos vilda fåglar. Aha. Vilket inte var så lätt.
Men du menar då att de andra fåglarna, honorna, skulle förstå att de hade bättre immunförsvar eftersom de sjöng så fint?
Ja, precis. Alltså inte så att de satt och tänkte att åh, han som sjunger så bra.
Men det var ett tecken på det.
Ja, det liksom kan ju ha evolverat över lång tid, den här att de som har reagerat på att den här har en variabel sång. Mm-hmm. Alltså sången måste ju signalera att det är en trastsångare. Ja, arten måste avspeglas i sången, annars blir det fel att man parar sig med fel art. Ja, precis. Men runt omkring det, så att säga, förutom meddelandet om art, så kunde det då finnas andra meddelanden. Och de som kunde sjunga mer variabelt var tydligen mer attraktiva för honor. Och vad är det som vad finns det i den signalen? Det var det vi letade efter. Det är det vi kallar sexuell selektion, och det var det jag höll på mycket med då. Men det jag ganska snart började göra mera studier på då var att det jag snubblade på i min forskning där, när jag började vaccinera fåglar, alltså med ofarliga vaccin, precis som vi vaccinerar människor, så upptäckte jag att det innebar att de fick en kostnad eller undvek en kostnad bara från vaccinationen. Så det fanns en kostnad för att bara sätta igång immunförsvaret som jag inte hade förstått fanns tidigare. Och den...
Ja, de blev lite tröttare, de gick ner i varv eller något sånt. När du säger kostnad.
Ja, precis. Alltså, dels var det så, vi till exempel undersökte både flugsnappare och blåmesar som matar ungar. Om vi vaccinerar dem så kommer de att mata 18% mindre, vilket kommer att innebära att ungarna är i lite sämre kondition när de kommer ut.
Men var inte det bara för att de var lite trötta, för de hade lite sjukdom i sig?
Ja, nej, det var det inte, eftersom det är 14 dagar efter vaccinationen, och då normalt skulle vi ju inte själva, om du tänker det, kommer du ihåg ens att du vaccinerade för 14 dagar sedan?
Nej.
Du har ont, om du tar en stelkrampsspruta då har du kanske ont kvällen efter eller möjligen till nästa dag, men inte 14 dagar efteråt. När vi tittade på de här fåglarna så tittade vi då 14 dagar senare när de producerar mycket antikroppar. Men de inte har någon direkt effekt av den vaccinationen så att säga. Och ändå minskar de sin matning. Det är väl någonting som gör att man inte kan jobba stenhårt och köra immunförsvaret samtidigt.
Just det.
Och då trodde man den vanliga hypotesen att det var för att det förbrukar energi. Bägge, hårt arbete och köra immunförsvaret kostar mycket energi. Du kan inte köra två energisystem samtidigt.
Nej.
Energikrävande system samtidigt. Men så då började vi mäta immunförsvaret, mycket energi det kostar att köra en immunförsvarsrespons. Kostar nästan ingenting jämfört med vad det kostar att flyga när man ska mata så att säga för en blåmes. Det var orimligt. De drog ner på arbetet 7 gånger mer än vad det kostar att köra immunförsvarsresponsen. Varför ska de dra ner 7 gånger mer än vad de behöver, vilket kommer att kosta dem i färre ungar och sämre ungar.
Mm, mm, mm.
Varför? Mm. Det fanns ingen förklaring. Och detta mystiska med det har lite förföljt mig genom min forskning sen, att försöka begripa vad är kostnaden för immunförsvarsresponser. Och det kopplar då lite över till det här.
Om
det kommer, därför att milda sjukdomar är ju egentligen samma sak. En mild sjukdom sätter igång en immunförsvarsrespons. Och sen gör du det så att säga av med sjukdomen, eller har den på så låg nivå så att du inte märker någonting på i mitt fall fåglar som har det, till exempel den här malarian hos våra trastsångare, där fågelmalaria är en väldigt mild sjukdom. När de har överlevt den första gången de blir infekterade så har de det i väldigt låg halt i kroppen, och det verkar inte påverka dem alls. De sjunger lika mycket, matar lika mycket, jobbar lika mycket, får lika många unga det här året, överlever lika bra till nästa år och så. Vi försökte i många år ta reda på en malariainfektion i våran trassungapopulation som vi har studerat i 35 år i sträck uppe i Kvismaren utanför Örebro. Om det fanns någon fitnesseffekt som vi kallar, alltså någon effekt på reproduktion och överlevnad och så. Och vi kunde aldrig hitta någon från ett år till ett annat. Men det visade sig att vi hade tittat fel.
Okay. Jag skulle bara styra tillbaka till min inledande fråga där. För det är den här forskningen och trassångaren och telomerer. Du kom då fram till att på något sätt så kunde det här innebära en koppling till kromosomerna och telomerer. Jag vill bara förklara för lyssnarna här så att vi har med oss dem. Telomerer, jag tror jag vet vad det är. Det är ju ändarna på kromosomerna.
Mm.
Och varför är de så intressanta? Varför tror man att de har med livslängd att göra?
Det har ju en väldigt spännande historia med telomererna, för att det var ju då något sånt här, en forskningsuppgift man gav till någon doktorand som fick det som sitt lilla arbete. Ingen trodde väl att man skulle upptäcka något spännande med telomererna. Det var kanske det tråkigaste på överhuvudtaget på kromosomer och i genomet. Och Elizabeth Blackburn fick ju det som en forskningsuppgift på den mest tråkiga lilla genomskinliga maskliknande
sak.
Var
hon en av dem som fick Nobelpriset
hon
också?
Fick, det var hon som var centralpersonen i dem som fick Nobelpriset.
2009 så var det ju 3 stycken som fick Nobelpriset för upptäckten av... inte upptäckten av telomerer utan att det hade en koppling till...
Ja just det, telomererna var ju
åldrande processen.
Ja just det. Telomererna hade man ju upptäckt egentligen innan Elizabeth Blackburn började med den här forskningen, men man förstod inte vad det var och vilken funktion de hade. Och så började hon studera dem och under lång tid men det tog ju inte fart för det. De började förstå lite vilken funktion de hade. Men sen var det ju, det är några väldigt fascinerande saker med telomerer. För det första är det så att vid varje celldelning så förkortas de. Mm. Och det är en nödvändig process, det kallas the end replication problem. Så det visste man om rätt så tidigt egentligen, att det blir ett sånt här problem. Därför att när cellen delas så enkelsträngat, DNA är dubbelsträngat i en vanlig cell. När den ska dela sig i två så enkelsträngas DNA. Och då måste man bygga en ny sträng till var och en av de här två enkelsträngade för att cellen ska ha fullt DNA och två strängar av varje kromosom. Mm. Och när cellen då gör det här arbetet och bygger ihop den här nya strängen, DNA-strängen för hela kromosomen, så fungerar det bra hela vägen ända ut till kanten. Men det här är som en spårvagn som åker längs ett räls kan man säga. Så när spåret tar slut framför den så kan den inte komma längre ut.
Nej.
Så det innebär att den kommer inte bygga de sista delarna, de sista telomererna. Upprepningen av telomeren, för den är upprepad många tusen gånger.
Ja, just det.
Så den blir lite kortare för varje celldelning.
Så spåret blir kortare och kortare ju längre vi lever.
Ja, precis.
Men är det så då att man, är det så enkelt som att en nyfödd baby har alltid den längsta sladden där till telomer?
Ja, det kan man ju säga att de har inom en art så att säga. Man har som längst telomerer när man är som yngst.
Ja.
Men den förkortas väldigt snabbt i början.
För då är det mycket celldelning? Eller därför?
Det är förmodligen för att man växer så fort och man har så mycket celldelning helt enkelt. Och därför så lagar vi då vår telomer, för det finns ett sätt att laga telomeren med hjälp av enzymet telomeras. Och det var egentligen det som varför Elizabeth Blackburn och hennes medarbetare fick Nobelpriset var egentligen för telomeras funktion. För telomeren kände man till även om hon hade utvecklat den kunskapen väldigt mycket också. Men telomeras, de tog reda på hur den processen fungerar när man lagar telomeren. Och det gör vi människor gör det tidigt i livet, då är telomerasgenen igång. Och den lagar alltså telomeren, för annars så skulle vi dö i kanske 13-årsåldern sa man då. Därför, eller telomeren skulle bli så kort. Telomererna skulle bli så korta på vissa kromosomer att de skulle börja de slutar att fungera och då begår cellen självdöd. Så problemet är, telomererna förkortas vid varje celldelning och blir de för korta, då kommer cellen att begå självmord. Och begår många celler självmord, då börjar våra organ att sluta fungera. Och det är ju en del av åldrandeprocessen. Och det är så liksom man började koppla telomerer till åldrande när man såg de här sambanden. Och så upptäckte man då att men tidigt i livet hos människor så har vi igång telomeras som håller dem lite längre, telomererna, gör att vi kan komma in, så att säga, att cellerna kan komma in och leva längre än 10 år eller någonting sådant. Och det är ju inte varje cell, utan det här är huvudsakligen stamcellerna vi pratar om, som är de centrala cellerna, de som producerar nya celler.
Men är det också så då att ju äldre vi blir, desto lägre nivå av telomeras har vi i kroppen?
Det ska vara helt avstängt vad man vet hos människa i nästan alla celler från 10-15 års åldern.
10-15 års åldern, ja. Då är ju en självklar fullfråga på det blir ju är det här som är liksom själva nyckelfrågan till evigt liv, att vi skulle kunna sätta in en liten spruta med telomeras varje år för att hålla igång telomererna. Finns det sådana tankar liksom att telomeraset skulle, om vi kunde fortsätta den produktionen i kroppen, att det skulle kunna hålla upp spårvagnslängden?
Ja, absolut. Det görs ju redan, även om jag inte vet exakt vad det står nu. Inte via en injektion och inte som en medicin, men som ett kosttillskott finns det redan att man får piller med telomeras.
På försök? Eller?
Alltså det är ju inte medicin, det är kosttillskott.
Aha.
Så det finns inte några större, hårdare regler för det.
Så det kan man gå och köpa i en naturbutik?
I varje fall kunde man, jag vet inte hur det är för tillfället, men man kunde i varje fall det. Men det har ju debatterats väldigt mycket. Därför att, varför har vi inte, det finns ju någon anledning till att telomerasgenen stängs av hos i princip alla individer i nästan alla stamceller. Eller nästan alla organ och så i människokroppen. Och den orsaken tror man är cancer.
Aha.
Så det är ju den andra väldigt spännande aspekten med telomerer är att de är, å ena sidan kan vara inblandade i åldrandet, men å andra sidan vet man att de är inblandade i cancer. Därför att malign cancer, allvarlig cancer, det är ju en klon, det vill säga det är en cell som delar sig ohämmat många, många gånger, vilket innebär att dess telomer kommer att förkortas och hela den cancercellens telomerer kommer att förkortas mycket snabbt.
Mm.
Vilket innebär att den själv dör.
Mm.
Och det händer med de flesta cancerceller i kroppen. Mm. Men de som blir farliga, de cancerceller, det är när cancercellsklonen slumpmässigt har lyckats mutera telomerasgenen. Det är en av de viktiga mutationer som måste till. Jag har pratat med någon cancerforskare som hävdar att minst 95% av malign cancer så har telomerasgenen muterat.
Mm-hmm.
Därför att då får ju klonen evigt liv, kan man säga, utifrån telomerlängdens betydelse.
Mm-hmm.
Därför att då kan den bygga på det här hela tiden. Ofta bygger de på det så det blir längre telomer än vad man hade innan. Mm-hmm. Så att den är verkligen igång och kör.
Ja.
Och då innebär det ju att den kan bli malign och den kan sprida sig eller om den sprider sig så fortsätter den så att säga att leva på de nya platserna den kommer till.
Just det. Men får jag bara fråga, när kroppen stänger av telomerasproduktionen, säger vi 15 års ålder eller vad det nu kan vara, gör den det då för att hämma eller minska risken för den här typen av telomerasmutation? Är det någon slags reglering för kroppen att försöka hämma det? Eller vad?
Det är ju en hypotes och den vanligaste hypotesen som forskarna som håller på med detta på människa har är just att det är en vad vi kallar en trade-off, alltså en avstämning av risken för att få cancer mot risken för att dö.
Precis,
så att säga.
Man väger det ena mot det andra. Ja, kroppen gör det och kommer fram till att här är en lämplig nivå. Ja,
evolutionärt har det här skett för länge sedan, så att säga. Det är inget som kroppen väljer längre, utan detta har blivit resultatet av den jämvikts, den balansen mellan de här två riskerna.
Det har hamnat där.
Det har hamnat där, ja. Sen har vi säkert variation för det här och vi börjar väl se nu att det finns möjlighet, det verkar kunna finnas situationer då kanske till och med rasgenen kan slås på i vissa organ. Det börjar komma sån forskning, åtminstone hos vissa andra djur, men jag tror även hos människa lite sånt, att man misstänker att det kan ibland vara aktivt under vissa omständigheter. Att så att säga kroppen kan ta risken i vissa organ eller så under vissa bestämda tider eller under vissa omständigheter. Men där ligger ju forskningen idag, det vet vi ju inte fullt ut hur detta fungerar.
Nej.
Men överlag så verkar det som att den här kompromissen mellan cancer och livslängd har ställt in sig på någon nivå där vi står idag som människor.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, jag ska gå tillbaka till det du började med, för det är, vi ska koppla ihop det här som du började med din forskning kring trastångare och det här med telomerer som vi har lite koll på nu. Du har ju, som du var inne på, följt i mer än 35 år, om jag har fått det hela rätt, för trastångare uppe vid sjön Kvismaren som ligger i Närke utanför Örebro. Och vad är men första frågan är trastsångaren, varför bestämde du dig just för att följa den? Vad är det som gör den intressant?
Egentligen ingenting. Jag håller på att säga det är väl en av de mer osannolika arterna att ägna sin forskningskarriär åt. Det var helt enkelt en slump. Det var min gode kompis och min nästrumsprofessor här numera, Staffan Bench, och jag, när vi började som studenter här nere i Lund 1983, så var vi redan amatörornitologer och ringmärkare och intresserade av att göra forskning, och då bestämde vi oss för att vi skulle sätta färgringar på trastsångarna i Kvismaren, för det var en väldigt ovanlig art. Det fanns bara ett par stycken hannar där, och de är väldigt ljudliga och de var ovanliga. Och Staffan hade då fångat in en han 1982 som han hade ringmärkt 1978 redan. Aha. Och det tyckte han var spännande att den kom tillbaka till samma ställe. Så sa han till mig att, tycker du inte vi ska färgringmärka de få hannar som finns där i Kvismaren och se vad de håller på med? Det var ju den moderna beteendeekologiforskningens nya fantastiska genombrott, kan man säga, att man satte färgringar på fåglar. Det kan låta som löjligt, men vad vi gjorde då, eller vad forskarna började göra, var att det gavs en möjlighet att följa individer. Förut hade man haft holkar och tittat på talgoxar, och då fick man fånga dem varje gång man skulle se vilken individ det var, så att säga.
Hur stor population är det av trastångare som ni följer?
De är någonstans mellan 15 och 25 hannar och 20 till 35 honor per år.
Men som är det flyttfåglar, så de flyger ner till Afrika på vintern då?
Ja, de flyttar tillbaka faktiskt redan i slutet på juli och under augusti så flyttar de ner till Afrika igen. Och sen så kommer de tillbaka i början på maj, eller under maj månad kan man säga.
Ja, då kommer du också tillbaka. Du flyger inte med ner till Afrika med dem?
Nej, det gjorde vi. Vi var faktiskt nere. Det var när vi var studenter var vi nere faktiskt 1985, och 1987 var vi i Ghana och jobbade med trastsångare, inte våra precis, men det kunde varit våra. Det vet vi nu, för att på den tiden var vi ju mycket intresserade av just flyttning. Det var ju det vi ville forska på. Sen blev det inte så, det blev häckning snarare som vi studerade hos trastsångarna. Men numera, de senaste 10 åren, så har vi gjort mycket studier på flyttning, satt sådana här ljusloggrar på trastsångare. Så nu vet vi mycket väl vad de håller till på vintern.
Det är som de blir äldre, det är som tonårsbarn som man sätter en GPS på, för man, nu känner man att nu vill jag veta vad de
på
vintrarna.
Ja, men det är fascinerande, det som vi drömde om att göra på 1980-talet, det gör vi ju nu. Så exakt den forskningen som man drömde om men aldrig trodde skulle få vara med om att göra, den gör vi nu.
Ja, det gäller att vara uthållig.
Fast det är ju det är hobbyprojektet. Ja. Det, mm.
Men då om vi ska knyta ihop säcken här. Mm. Det är de här trassångarna då som ni injicerade vaccin så de drog ner på tempot, och det hade då en...
Ja, det var faktiskt den andra fågelart vi jobbar med, för jag försökte ju med de här trassångarna, men det var så otroligt jobbigt att mäta immunförsvarsresponser på dem. Man måste fånga dem, vaccinera dem, och så exakt 14 dagar senare måste man fånga in dem igen och mäta dem, och det är väldigt tidskrävande att göra det på de här.
Men de fåglarna injicerade på, var de inte vid kismaren överhuvudtaget då? Eller?
Nej, det har vi jobbat med blåmes och fasaner och ejdrar och alla möjliga saker.
Här i Skåne? Eller?
Överallt. Mm. Ja, Norge och Sverige.
För jag uppfattade det som att det var USA. Just att ni hade en väldigt en databas från lång tid tillbaka som gjorde det möjligt.
Ja, just det. Ja, jo, men det var ju det som, så för den här studien med milda sjukdomar och telomerer och åldrande på trassångarna, där var det ju det att det är ju då, där behövde vi inte immunisera någonting, utan där tittade vi på malariasjukdomen.
Aha.
Och malaria hos trassångarna har vi studerat under väldigt lång tid. Det började vi med väldigt tidigt. Därför att vi upptäckte att ungefär 40-50% av individerna är infekterade, och det är de oftast över hela livet. Och då tänkte vi att jaha, men det här är ju typiskt en sån sjukdom som borde ge effekter på hur det går för dem i livet. Och kanske att det blir sämre häckningsframgång, eller att de måste jobba mindre eller någonting sånt. Men vi kunde inte hitta några sådana effekter. Vi letade. Skiljer sig de här infekterade individerna från de som icke-infekterade? Vi kunde inte hitta några effekter alls. Och vi har publicerat flera gånger studier som visar att nej, det är ingen effekt från ett år till ett annat. Det som man kanske hade förväntat sig. Men sen då till slut så bestämde vi oss för att vi skulle jobba med det lite mer intensivt. Så då kom det en ny doktorand, Ashgar Mohammed, som jobbade med just det här på trassångarna. Vårat gamla material som vi har samlat in. Så vi har ju då haft koll på varenda individ i det här området. Och varenda häckning och varenda unge i princip under de här 35 års tid. Så Ashgar jobbade med de första 20 årens material eller någonting sånt som vi hade i frysar och sånt. Och, men han hade också svårt att hitta några direkta kostnader med malariasjukdomen. Möjligen om de hade mer malaria i kroppen så kunde han hitta vissa effekter på reproduktionsframgången. Men inte om man hade malaria eller inte, så att säga. Där gick det fortfarande inte att hitta någonting. Men sen helt plötsligt så kom Ashgar med den briljanta idén när man hade börjat titta på telomerer hos andra arter och faktiskt lite hos människa, så fanns det en del studier som tydde på att det fanns en koppling mellan sjukdom och telomerlängd. Men hur den kopplingen var hade man svårt att säga. Om det var telomerlängden som blev kortare om man var sjuk, eller om det var de med kort telomerlängd som blev sjuka, det var svårt.
Det vet man fortfarande inte hur det är. Är det någon slags knäckfråga det där?
Ja, det är en av knäckfrågorna, så kan man säga. Men så då tyckte Ashgar att ska vi inte mäta telomerlängd i relation till malaria hos de här trassångarna? Och tyckte Staffan var en bra idé, så han var med och designade de här DNA-primers och sånt för att göra de mätningarna som man då kan göra på ett ganska enkelt sätt numera. Mm. Och så började vi jobba med det där och började hitta spännande resultat. Och då blev det väldigt spännande för mig, för att då kom det här med kostnad för någonting, kostnad för en immunförsvarsrespons som där patogenet i sig, alltså malarian i sig, verkar vara ofarlig, men där någonting som händer med den här sjukdomen börjar ge effekter längre fram
som
i livet.
Som man inte ser direkt. Som man inte ser, men man tänker att Det måste borde påverka på något sätt.
Det glömde jag ju att berätta där, men det hade jag ju upptäckt redan i en studie av Eidra som vi gjorde. Så upptäckte vi med väldigt tydliga data, måste jag säga, något som var oerhört förvånande. Om vi vaccinerade ejderhonor som ruvade ägg, så blev det ingen kostnad under den ruvningstiden. Och det kan man veta, för ejderhonor äter inte när de ruvar. De tappar bara kroppsvikt. De har ätit innan och så har de fett som de har lagrat på sig. Och sen förbrukar de det fettet när de producerar värmeenergi för att värma äggen. Och tappar de för mycket vikt över ruvningsperioden kommer de att lämna äggen. Så att man kan se energikostnaden för och kostnader för att ruva äggen, så att säga, kan man se väldigt lätt i det systemet. Då insåg jag att det finns kostnader som inte visar sig överhuvudtaget, immunförsvarskostnader som inte visar sig överhuvudtaget i det korta perspektivet inom ett par veckor, när man normalt trodde att all kostnad fanns för immunförsvarsresponserna. Men det finns någonting som verkar över lång tid. Och då börjar vi sätta upp idéer, vad kan det vara för mekanismer som ger ingen synbar kostnad nu, men kostnader längre fram i livet. Och då hade vi att det kan ju vara autoimmunitet, alltså en autoimmun sjukdom. Fast det har vi fortfarande inte egentligen kunnat visa hos några vilda djur överhuvudtaget. Nej. Även om de nog måste finnas, det tror jag. Men det var ju en möjlighet i varje fall. Men och så var det ju energikostnaderna, men det var uteslutet i det här AIDS-systemet, för då hade det synts direkt. Men nu syntes det inte direkt, men senare. Och då den andra idén, och den som vi kanske har puffat mest för, är oxidativ stress. Alltså att det är de fria syreradikalerna som frisätts i kroppen som ger skador direkt. De ger ju skador inom bråkdelar av en sekund. Men de skadorna är inte tillräckligt allvarliga i början för att du ska märka någonting. Men över tiden ackumulerar de på något vis. Dock vet vi inte hur de ackumulerar. Nej. Det är problemet i den hypotesen.
Men den har ingen koppling. Oxidativ stress, den har ingen koppling till telomerer.
Det hade vi ingen aning om då.
Det
var idéerna vi hade med AIDS-systemet. De här data publicerade vi 2004. Så från början av 2000-talet så har jag gått och funderat på det här nästan dagligen. Vad är det för långtidskostnader som inte kan manifesteras på ett par veckors tid, men som kan manifesteras över års tid? Vad kan det vara? Vad är det för någonting? Och det här oxidativ stresshypotesen var ju i princip den vi hade. Men så plötsligt då så kom den här telomerförkortningshypotesen, kan man säga. Och till råga på allt kan de gå ihop och vara samma hypotes. Så när vi började hitta de här. Så vad vi hittade hos strassångarna då, när vi tittade på malarian och telomerförkortningen, var att de individer som hade malaria, deras telomerer förkortas snabbare. Så de som har den här kroniska lågnivå, som det såg ut, ofarliga malarian, de lever i snitt 1,8 år. Och de som då inte får malaria överhuvudtaget, de lever i snitt 2,7 år. Så de lever olika.
Det
är en rejäl skillnad. Det kommer, och då innebär det att de får mer än dubbelt så mycket ungar över livet, de som inte har malaria, jämfört med som.
Men
de
nu
som
pratar
har.
Du hela tiden om malaria, för det är det som är i fallet just med trassångaren. Men när jag inledningsvis sa vad det här handlade om, så handlade det om, då hade ni preciserat som hur smärre infektioner eventuellt bidrar till att förkorta kromosomerna. Är det här då applicerbart på, betraktas då malarien som en smärre infektion, och är det här applicerbart på mer vanliga infektioner som, ja, om man får en förkylning eller influensa eller sådär, eller vad är det för infektioner vi pratar om?
Det vet vi ju ännu inte, så kan man säga. I vårat system då, som det här fågelmalaria hos strassångarna, så verkar det ju vara en förhållandevis mild sjukdom. Allting tyder på, vi skulle Och vi tolkar det ju i 20 års tid som en väldigt mild sjukdom, ja, som i princip inte gav några som helst symptom. Och hanarna sjunger lika mycket, honorna matar lika mycket sina ungar om de har malaria eller inte. Ingen effekt på häckningen det här året, ingen effekt på överlevnaden till nästa år. Men de lever kortare, ja, liv, och då får det stora effekter.
Alltså anledningen till att jag frågar är att jag tänker att så för oss, för oss människor är det ju, vi får ju i alla fall inte här uppe i Norden så ofta malaria. Nej. Men vi har ju många andra mildare sjukdomar. Ja. Och då tänker man ju så här, kan det vara så att om man är förkyld och har mycket influens, om man har mycket sådana sjukdomar under livet, att det då förkortar telomererna och att man dör tidigare?
Ja, där kroppen har ju en god förmåga till att buffra en del av såna här saker. Så en vanlig förkylning skulle jag inte tro förkortar ditt liv överhuvudtaget.
Nej, det känns
eller i varje fall inte mätbart.
Oerhört stressande annars så vet jag att nu går.
Däremot vet vi att stress förkortar livet. Därför att stress och sjukdomar så att säga sätter ju igång likartade system i kroppen. Och kraftig stress, det har man gjort studier på människor, det förkortar till och med en snabbare i varje fall. Om det förkortar livet, det tror jag inte man har gjort studier på människor.
Men ökar inte risken för stress om man är sjuk?
Jo, det gör den ju. Och framförallt är ju stress, vi tänker på stress som någonting som är psykologisk stress.
Men du
ofta
menar med kemisk stress nu? Eller?
Jag menar fysiologiskt stress, alltså stressreaktionen i kroppen på människor och djur är likartad oberoende av om du springer ett maratonlopp otränad eller om du utsätter dig för eller blir utsatt för att någon nära dör eller någonting sånt. Du får exakt samma fysiologiska responser i kroppen. Du får en kraftig stressreaktion och det producerar en massa problem i kroppen. Och det förkortar också telomerer. Huruvida det leder till ett kortare liv för att telomererna blir kortare eller om det blir de andra effekterna av stress, där står ju där är ju fortfarande knäckfrågan i det här. Men vi vet att telomererna förkortas av stress så att säga. Och det kvittar var den stressen kommer ifrån. Jag tror att man måste börja titta på en del sjukdomar och se vad som händer. Det är inte gjort så mycket studier, så det kommer nog säkert den typen av studier de kommande åren, tror jag. Men några finns det ju där man, även på människor, där man har visat ett samband. Men jag skulle ju tro en vanlig förkylning, nej. En kraftig influensa, det kan möjligtvis vara en annan sak, för en kraftig influensa är en ganska dramatisk händelse. Dock skulle jag ju tro att det som kanske är ett större problem faktiskt är kroniska sjukdomar. Alltså en sjukdom som du har över 10 dagar och sen blir av med är sannolikt inte lika problematiskt som kanske en sjukdom som du har på lite halv låg nivå och som du kan leva med under väldigt lång tid. Kan nog vara ett större problem, är min gissning, men jag vet inte.
Om man går tillbaka till det här med oxidativa stressen som då kan uppkomma i samband med en influensa eller någonting, finns det någonting man kan göra för att minska den också då, för att eventuellt minska förkortningen av telomeren?
Absolut.
Till exempel bara ta det lugnt eller liksom inte stressa på ytterligare eller så att
det uppmärksammades ju rätt. Det finns ett antal saker man kan göra såklart.
Och det var ju det för att skadan ska bli så liten som möjligt.
Ja, just det. Jag tror ju då att det är ju bara en gissning från min sida, men kanske lite samma sak. Det här att vi blir sängliggande när vi kör immunförsvarssystemet, det tror jag är just precis en sån, eftersom fåglarna reagerar på precis samma sätt när de fick indikationer på att de var sjuka, för det är ju det som händer när du vaccinerar ett djur, oss också. Då får kroppen en indikation, jag har en sjukdom.
Ja.
Och då finns det massa nedärvda funktioner, fysiologiska funktioner som ändras i kroppen. Och en av dem är ju att vi tar det lugnt.
Ja, just det. Men jag tänker att fåglarna kanske är bättre på det än människan, för att, att fågeln...
Jag tror att vi är ganska bra på det. Ja, bra, bra. Vi mår så jävla dåligt, så vi tar ju det lugnt om vi får en...
Men jag tänker att vi människor ändå har en hjärna som drar åt ett annat håll och inte liksom lyssnar på vår kroppliga
och så är det ju
som en fågel gör.
Nej, så är det ju. Att vi gör ju också en avvägning, hur mycket kan jag vara sjuk? Vad är det som tvingar oss iväg att... och det ska vi kanske vara lite försiktiga med.
De har ju inte ett möte klockan tre där de ska ha en dragning och då kanske de slipper göra den avvägningen.
Ja. Så kan det ju vara. Sen kan det ju vara en så mild sjukdom så att det inte ställer till så stora problem så att vi faktiskt kan göra det här. Men jag tror faktiskt att det inte bara sjukdomar utan kanske framförallt psykologisk stress borde vi nog svara lite bättre på och ta det lite lugnare. Den tror jag är värre, för den händer oftare. Och där tror jag vi skulle nog... Men sen, det är ju de vanliga sakerna, det är ju sånt som gör att man går in i väggen, och det som motverkar det är ju att träna, att göra roliga saker, att vila, att äta bra. Det är enkla saker vi vet om allihopa. Gör vi det så minskar oxidativ stress, och potentiellt kan det ju ha effekter på hur det går längre fram i livet.
Ja, såklart. Om jag bara runda av lite här. Du har ju följt just strassångare mycket, men du är intresserad av fåglarmlighet. Vad är det... Har vi något att lära av fåglarna, tycker du, vi människor? Förutom att de är bra på, kanske bättre än oss på att ta det lugnt när man behöver det. Är det något annat som speciellt?
Ja, det vet jag.
Filosofisk fråga.
Det är en väldigt filosofisk fråga. Ja, definitivt tror jag vi har någonting att lära oss från djur med vilket tempo vi lever i. Det tror jag att vi nog skulle kunna lära oss en del av att ibland ta det lite lugnare och kanske vara lite nöjdare med den situation vi har. Jag kan ju inte lova att de vilda djuren är alltid nöjda med den situation de har. Jag tror att de kan vara väldigt stressade ibland, såklart. Mm. Men många av dem kanske lever lite mera i samklang med som fungerar bra för dem, så att säga.
Jag tänkte vi rundar av där. Det här var ett väldigt spännande samtal med dig, och tack Dennis för att du var med i Forskarna och jag.
Tack så mycket.
Och hej då alla ni som lyssnat på Forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlandsson, och forskaren idag var zoekologen Dennis Hasselqvist. Till sist ett ord på vägen. Evigt liv. Kan det vara något att trakta efter månne? Vad är det för vits med att hänga kvar här på jorden när ens barn skaffat barn som skaffat barn som skaffat ännu fler barn, och man själv allt mer försvinner ut i tidens periferi? Vem vill år 2118 lyssna på en gammal gubbe som sitter och pratar om fotbolls-VM 1994 och vill ha snus under läppen? I ett reportage om 100-åringar i Småland träffade jag en 101-årig dam som fick höra talas om en annan kvinna som nyss fyllt 108 år. Hennes lågmälda reaktion var rätt och slett: usch ja.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.